Låt oss be tillsammans. Tack far att vi har fått möjlighet att träffas den här förmiddagsstunden. Att vi har fått del i sång och musik, i gemenskap, i bibelord. Nu ber jag att du ska tala till oss genom det som du har lagt på mitt hjärta. Och låt oss var och en få växa lite närmare varandra och lite närmare dig. Kom och möt med oss Jesus. Vi ber så i ditt namn. Amen. För att förstå den här texten så behöver vi vandra tillbaka 3 år ungefär i Bibelns värld. Eller 2 kapitel. Det är ungefär den tid där Achev blir kung. Och han har valt att inte följa Gud. Israelerna var vana vid det här att på något sätt ena stunden så tillbad man Gud. Nästa så hade man någon avgud som man tillbad. Och så höll man på så på många sätt. Och när Achev kommer till makten så väljer han att börja tillbe Baal. Och hans fru är en stor anledning till det som han gifte sig med. Som redan tillbad denna stengud eller denna avgud. Men på grund av det så blir till sist Gud arg. Eller blir ta någonting och ta tag i det för att folket ska förstå att det är han som är Gud och ingen annan. Så i början på kapitel 17 så står det så här. Elia, en man från Tisheb i Gilead, sa till Achev: så sant Herren lever, Israels Gud som jag tjänar. Under de närmaste åren ska det varken falla dagg eller regn annat än på min befallning. Och här får vi se hur Gud griper övernaturligt in i naturen. Det kommer inget regn på åtminstone 2 år eller till och med lite längre tid. Och man märker att det finns en konflikt mellan kungen och Elia och mellan kungen och Gud som gör att det inte blir något regn. Efter ungefär 2 år så kommer Elia tillbaka. Och då säger de så här i början på kapitel 18. Sedan det gått en lång tid, över 2 år, kom Herrens ord till Elia: gå och träd fram inför Achev. Nu ska jag låta det regna över jorden. Och Elia gick för att söka upp Achev. Och när han kommer dit så gör han en utmaning, kan man säga, mot de präster som fanns som tillbad Baal. Och det var på berget Karmel där de skulle offra till sina gudar. De 850 prästerna skulle försöka att offra till deras gud Baal. Och Elia skulle i sin tur göra ett rökelseoffer, precis som de, till sin gud, till sin herre, till sin mästare. Det fanns bara ett krux. De fick inte tända på elden. Utan de gjorde i ordning allting. Fixade till allting, fixade kalven som skulle slaktas och göras i ordning, fixade offeraltaret, hällde vatten på. Och sen så fick de tillbe sin gud, för guden själv skulle tända på rökelseoffret. Och de 800 prästerna ifrån Baal, de fick börja. Och de slet som djur, en halv dag står det att de höll på. För att elden skulle tändas över deras altare. Och till slut så är det till och med så att Elia själv börjar bli spydig mot dem. Och säger: vad är er Gud? Kanske han inte är hemma längre. Kanske ni måste skrika högre. Eller till och med så skulle man kunna säga att han säger: har er Gud gått på toaletten eller? Märkliga ord på ett sätt. Men han blir spydig för det händer ingenting. Och det visar sig att de ger upp. Sen får Elia komma fram till sitt altare. Och han ber folket som är där att hälla på ändå mer vatten. Så det är verkligen genomsurt. Och så ber han till Gud: kom Gud och gör det du kan. Och elden kommer och tänder på hela schabraket. Det står att det slickar upp allt vatten och offret och allting. Och då hände någonting för Israels folk. För helt plötsligt när de ser Guds tecken, när de ser att Gud är så mycket större, så vänder de kappan efter vinden till viss del. Och väljer att vända tillbaka till Gud. Avsäga sig Baalstron och blir tillbaka till Jahve, till Gud själv. Till skaparen, till han som räddade dem från Egypten. Till han som har varit med dem hela vägen, vänder de tillbaka. Och texten precis innan som vi har läst idag, så visade det sig att alla präster till Baal blir dödade. Och det är det som vi hör i texten i början. Hur drottningen blir totalt jättearg. Och säger, så länge jag lever, så länge mina gudar finns, så kommer jag att förgöra dig, Elia. Och här händer något väldigt spännande, tycker jag. För det blir en märklig situation. Elia har varit på toppen av sin karriär, kan man säga. Han har varit uppe på berget, på Karmelsberg. Och han ser Gud förvandla hela folket. Han ser Gud gripa in i det som folket inte trodde var möjligt. Men nu så blir han livrädd. Han har Gud på sin sida. Han har folket på sin sida egentligen. Men när drottningen säger, jag ska min sant ta livet av dig, så är det som att det blir svart för honom. Det är det enda som händer för honom. Han fattar ingenting. Och han blir på något sätt, ja, men det händer någonting i hans liv som gör att det är det enda han hör. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att det som sker för Elia är att han går in i väggen. Skulle jag nästan kunna säga. Han har jobbat så hårt. Han har gett allt till Gud. Han har varit den som har fört Guds talan. Han är den som har fått se allting. Han har funnits på toppen. Men nu är kroppen slut. Sinnet kanske är slut. Själen har det gått hårt åt. Och det har varit jobbigt. Och han flyr ut i öknen och hamnar under en ginstbuske. Och där somnar han. Och sover antagligen ganska hårt, som vi läser i texten. För helt plötsligt så står en ängel där och möter honom och säger, stig upp och ät. Och så finns det mat där för honom. En glödkaka och vatten att dricka. Och han äter. Och han måste nog ha varit väldigt utmattad. För när han har ätit så lägger han sig ner och sover igen. Och vi vet ju inte hur länge han sover. Men Gud väcker honom genom samma ängel igen och säger, gå upp och ät. För du måste ha kraft för att orka det som kommer att ske. Och han reser på sig, äter och vandrar 40 dagar rätt ut i öknen till berget Horeb. Och vad är det för berg egentligen? Vad har det med sammanhanget att göra? Jo, det här är en väldigt viktig plats för Israel. Här på vid Horebs berg så möter Mose Gud när han pratar till honom i busken. Här får också hela Israels folk sina budord ifrån Gud genom Mose. Så berget Horeb har en väldigt central plats i folkets liv. Och här kommer Elia vandrande och stannar till i en grotta. Och så står det att det blir natt. Och troligtvis efter 40 dagar utan kanske mat och mycket sömn så stannar han där inne och somnar. Det verkar som att Elia har känt sig otroligt ensam under de här första åren som vi pratade. Och även det som sker så känner han sig otroligt ensam. För helt plötsligt, om det är dagen efter på morgonen eller vad det är, så hör han Gud tala till sig. Och jag tycker det är så spännande med Gud. För Gud ställer frågor som han redan vet svaret på. Han visste vad svaret var på frågan. Men Elia behöver få frågan för att själv kunna svara på den. Och för att själv kunna formulera det som han tänker. Och jag tänker också att det är också ett sätt att ta makt över det som känns jobbigt i våra liv. Att ta makt över det som tynger oss. Att ta makt över det som gör oss förtvivlade. Eller det som är bra i våra liv. Det gör vi när vi kan formulera det vi tänker. Och så kommer frågan. Och frågan är, Elia, vad gör du här egentligen? Och så säger han, jag är ensam. Alla har övergivit mig. Det finns ingen som tror längre. Och alla israeliter är efter mig och vill ta död på mig. Det där var ju inte en sann världsbild. Men det var den bild som han levde med. Det var den han hade fått med sig över tid. Jag är ensam. Det finns inget för mig. Alla är ute efter mitt liv. Vad tar det här vägen? Och jag tänker att när han får formulera dessa ord så börjar förvandlingen i hans liv. Vad gör du här? Guds svar är, gå ut och ställ dig vid berget. Gå ut och var där, för Gud kommer gå förbi. När vi tänker på Guds kraft och när vi tänker på att Gud ska röra vid oss, så kanske det är så att många av oss tänker att det ska bli buller och bång. Det ska bli något stort. Det ska bli någonting som liksom tar upp allting och som liksom förvandlar våra liv på grund av att det är stort och att det är mycket som sker. Men vad är det som sker i denna text? Jo, det står att det kommer ett stort dån. En stor storm. Men Gud var inte i stormen. Det står att det blir ett jordskalv. Men Gud är inte i skalvet. Det står att Gud är, eller att det kommer en eld. Och Gud är inte i elden. Bilder som vi har innan och som vi har med oss där vi tänker att här skulle Gud kunna vara. Och Gud kan möta oss på de här visen ibland. Men i texten så kommer Gud i den stilla susningen. Han kommer i lugnet. Han kommer i att Elia får stanna upp och vara för sig själv. Möta sig själv, möta Gud i tystnaden, i det lilla, i det som kan förvandla på ett annat sätt. Gud griper in. Gud ser först och främst till oss som människor. För om vi tittar på den här texten så börjar han inte med att fråga Elia, vad gör du här? Utan det första han får höra är, stig upp och ät. Och två gånger, stig upp och ät, för du behöver kraften. Och jag tänker att sån är Gud. Han ser först till vad vi behöver för att orka. Han ser till vår människa, till vår personlighet. Kanske vi behöver, precis som Elia, sömnen för att vi ska kunna orka. Kanske vi behöver få äta för att vi ska orka och klara av det som Gud har lagt i våra liv. Han börjar där. Sen kommer frågan, vad gör du här? Varför har du kommit till mig? Vad vill du? Egentligen skulle man kunna formulera och säga, vad vill du att jag ska göra för dig? Det skulle kunna vara samma fråga egentligen. Men Gud använder orden, vad gör du här? Elia vandrar till Hores berg, som jag sa, för att där få möta Gud. Och jag tänker att det handlar också om att vi behöver hitta ställen där vi vet att här får jag möta Gud. Jag kanske inte tror så jättemycket på heliga platser och allting sånt. Men jag tänker ändå att vår gudstjänst, vår gemenskap med andra kan få vara tillfällen där vi får de här frågorna och där vi kan få stanna upp och möta Gud själv. Och som jag sa förut, Gud ställer ofta frågan som han redan vet svaret på. Och han ställer den om och om igen. För det intressanta är ju när han står i tystnaden så får han exakt samma fråga en gång till. Elia, vad gör du här? Och det intressanta är att Elia använder exakt samma svar. Jag är ensam, jag är övergiven. Ingen vill ha med mig att göra. Folk vill mitt liv. Och så ändrar Gud svaret till viss del genom att kalla honom vidare. Gå ut härifrån nu när du har fått stanna upp. Gå ut härifrån och smörj den här mannen till kung. Smörj den här mannen till profet efter dig. Och du är inte ensam. 7000 finns kvar. Det är ganska mycket om man säger att man är ensam. Om det är 7000 pers kvar. Då är man inte speciellt ensam. Världsbilden hade här och nu för Elia förändrats. Från hopplöshet. Från övergivenhet. Till tillit och hopp. Till att något annat fanns än vad han hade räknat med. Något han inte själv såg fanns där för honom. Den här texten, jag ska inte säga att det är en favorittext, men det är en av de texter som jag tycker väldigt mycket om. Och man kan ju undra varför, för den är ju lite märklig på många sätt. Men jag tänker att i den här texten så får vi visa oss svaga inför Gud. När Gud ställer frågan, vad gör du här? Så får du och jag, precis som Elia, visa oss svaga och säga, ja men så här är läget enligt den bild jag ser det. Sen kanske inte det är riktigt det sanningen. Men den får formas om och jag får makt över min egen bild av livet och över hur det ser ut. För att när vi svarar på den frågan så möter Gud oss. Då möter han oss för att förvandla oss, till att förändra oss och till för att göra oss till dem som vi i Kristus är. I vårt samhälle så har vi ett stort problem. Vi har många problem, men vi har ett stort problem. Och det är att vi är livrädda för tystnad. Många av oss när vi kommer hem kanske slår på radion eller Spotify eller TV:n för att ljudet ska vara på. Nej, jag pluggar bättre när jag har musik eller jag gör bättre saker. Ja, men om jag står och diskar så måste jag ha en ljudbok på. Vi är livrädda tror jag för att möta tystnaden och oss själva. Och någonting som har varit väldigt bra för mig och jag berättade om det vid något annat tillfälle när jag predikade är att varje år så åker jag på en tyst retreat. Det är ungefär samma människor varje gång. En del av de människorna har jag aldrig träffat mer än just där på denna retreat. Där får vi vara i tystnad. Där får vi tänka våra tankar klart. Där får vi hjälp i samtal med en handledare. Och där får jag be, läsa min bibel och bara vara tyst tillsammans med Gud. Det betyder enormt mycket för resten av året. Och jag vet förra året så var det så att retreaten låg lite fel för mig. Eller inte fel, men den låg några månader senare. Och jag sa det till några vänner att det kändes jättekonstigt. För det gick över ett år till jag fick åka på den här retreaten och på något sätt kalibrera om mig igen. Och där jag till viss del ibland har fått just frågan, vad gör du här Carl Johan? Och där jag får fundera över den och stanna inför den. Elias besök vid berget förändrade allt för honom. Det kan också tystnaden eller suset, det lilla dolda suset, får göra i ditt liv också. Hans världsbild till viss del förändrades. Det kan din få göra med. Där du kan få se att det kanske inte riktigt ser ut som du hade tänkt dig. Det kanske är bättre än vad du tror. Eller jag skulle vilja påstå, det är bättre än vad du tror. För vi har Gud på vår sida och han vill vara med oss. Och den upptäckten kan du och jag få göra den här förmiddagsstunden. Och idag ställer Gud frågan till dig. Vad gör du här? Varför har du slått på din dator eller din platta eller lyssnar på CD-skivan utav ljudspåret? Kanske beror det på, eller jag kanske skulle vilja ta bort kanske. Det beror på att Gud vill möta dig idag. Gud vill ställa samma fråga till dig. Vad gör du här? Och så sätt in ditt eget namn. Försök att formulera ett svar på den frågan. Varför tror jag egentligen? Vad gör jag här? Och enda sättet att komma vidare är att svara på frågan. Vad gör jag här? För Gud vill möta dig precis som han mötte Elia. Sen kan han möta dig i tystnaden, vilket jag tror vi behöver. Han kan möta dig i dånet, vilket vi behöver. Han kan möta dig på det sätt som du behöver i ditt liv. För att ditt liv ska få en riktning som gör att livet för dig själv och många andra förändras. Och kanske blir, eller troligen blir, till det bästa som det kan bli. Sätt dig ner efter gudstjänsten och formulera ett svar på frågan. Vad gör du här? Amen.